eventuell seger eller vad det är frågan om.
What the horse, what the driver.
Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Travpodden som görs av GamblingCabin.se.
Väldigt flyt för dagen. GamblingCabin som är en livestream på Twitch, och det har varit väldigt mycket poker här på slutet nu i karantäntid och gubbarna har slaktat fullständigt, så att de är vinnande där och travgänget, vi kämpar på, Patrik, som man säger.
Härligt. Nu hörde jag att du jackade upp. Jag tyckte du lät så trött när du sa .se. Men nu är du igång. Vi har en härlig podd framför oss.
Ja, det ska bli kul. Det händer en och annan sak i travvärlden.
Mm. Vi kommer att avsluta den här podden precis som vanligt med veckans hiss och diss. Ni får ha lite tålamod innan vi är framme vid den punkten. Ja, vi gör väl som vanligt. Vi blickar tillbaka till förra lördagen och i ärlighetens namn David i Örebro. Omgången medioker spelmässigt, ja, kanske till och med sportsligt.
Ah, nu tycker jag du är lite hård. Veri Kronos har blivit stabilare och stabilare och var grym vid en dödens kross. Och han blev spännande att se i silverfinalen i Elitloppshelgen. Och menar, Tack One Day och jogga, får man väl säga, 1.09,8 från dödens. Jag fick en väldigt välförtjänt Elitloppsbiljett. Så att de två stack ut sportsligt. Lite sämre upplag av Örebro International. Många trötta hästar, redan 500 kvar. Ganska favoritbetonat på V75 också. Men frågan är, Patrik, hur gick det egentligen för Unique Juni? För du dissade mig rätt hårt där förra veckan.
Ja, jag förstod att det skulle komma.
Vi kan göra så här, vi kan lyssna på det lät förra veckan när du skulle dissa mig när jag trodde hon skulle torska.
Mm, gör det.
Nej, jag måste gardera här, tyvärr. Okay. Och sen så Rose Run City nummer 10 vet jag inte, så jag kommer att gardera Unique Juni. Jag tror hon får döden, så då ska hon vara bra för att vinna.
Mm. Det kommer hon vara, men det tar vi upp i nästa veckas podd.
Ja. Och hur gick det då egentligen, Patrik?
Ja, jag måste säga att jag var fel ute där. Jag trodde att hon skulle vinna från... Alltså, vi sa ju det. De största sannolikhet så blir det där upplägget som det blev. Jag trodde att hon skulle vinna från utvändigt ledaren i alla fall. Jag tycker hon har sett ruggig ut. Mm. Jag vet inte vad du tror, men jag tror i alla fall inte att det var 100% att allting var som det skulle med henne, även om loppet blev som det blev. Hon borde kunna betydligt bättre än att bli så kall som hon blev.
Det kan jag hålla med om, men det har också gått väldigt snabbt. Hon var bra på valla och sen var det en extremt passande uppgift senast som stor favorit. Och... Men när det är alltså så här, vissa kuskar så här, är det Örjan som får döden, så vet man att man får chansen. Men många andra och ett par till andra, Björn, Erik och så vidare, de bästa klarar. Men de här mellanskiktet, jag säger inte att, ja, men där Jörgen är liksom, jag gillar att han kör själv, jag tycker att han är grym och han var gäst för veckans podd och sådär, men det är inte så jävla lätt att köra i dödens mot de hästarna, för det som Jörgen sa själv förra veckan, han berättade att han körde lite för hårt på valla mot Ultra Bright som satt i spets då, och det blev lite så igen. Man får lite grann chansar på att ledaren är dålig, ska jag inte säga, men lite sämre, och köra till slut och tro att ens häst avgör på hårdhet och skalle. Men nu har hon inte vunnit ändå, hon var lite sämre. Men ja, det där är en konst att köra från dödens, helt klart.
Mm, när du ändå var inne på det där också, jag får väl vika in ena åren här och hålla med. Alltså Veri Kronos. Mm. Jag lyfter den också, vilket fantastiskt intryck. Och där, jag vet ju, du pratar ju mycket med Erik, men den där måste de ju hålla. Vi vet ju att de håller den jättehög, såklart. Det är sen gammalt. Mm. Men frågan är hur mycket sämre den där är än att Traversiamo.
Ja, men i sina bästa sunder knappt sämre alls. Så är det. Och han verkar fungera bättre på barfot och balans, springer inte och slår sig som han har gjort lite grann tidigare, och han är ändå bara 6 och har inte gjort så många starter, så känns det att han har väldigt mycket ogjort på banorna.
Mm. Ja, det var läckert att se den hästen. Apropå, även om jag var inne på Unique Junior på mina system, så lyckades ju sätta poddsystemet i alla fall 7-1. Det var kul.
Mm. Det var kul. Jag lyckades styra bort det för Unique Juni. Det blir ju jackpot på femorna, så det är inte som jag brukar säga. Man kan aldrig slå sig för bröstet när man lämnar in rader som ger jackpot på 5-1. Vi spikar ändå inte omgången största. Vi spikar Seismic Wave och Veri Kronos, tror vi spikar också på streamsystemet och fick 7-1. Vi fick ändå 20 000, så att man får vara nöjd sådär, men det är klart man siktar högre, och lite otur att det blev jackpot på 500, tycker jag. Men ändå.
Ja, det vad gäller Liden, det var förresten övriga system som satt i stugans regi också på spel- och lekkontoret, så det var kul. Mm. Största snackisen annars, David, från lördagen var ju annars Gocciadoro-lärlingen Marco Bedrazzini som stod för en fruktansvärd drivning i värmningen. Och de flesta som lyssnar på den här podden vet precis vad vi pratar om, eller hur?
Ja, jag tycker att det mesta är sagt om den där drivningen nu. Han fick ju ett hårt straff som han skulle ha, och för jag bestämma så slipper man se Marco
Pedrazzini
på en travbana igen. Han gjorde bort sig för livet där, tycker jag. Så gör man inte, helt enkelt.
18 månaders körförbud för Pedrazzini samt beträdande förbud på svenska banor under samma period. Utöver det, 20 000 kronor i böter. Tränaren då, Alessandro Gocciadoro, hur många gånger har jag inte pratat om honom? Han får 6 månaders körförbud och en månads anmälningsförbud. Svensk Transport har även beslutat att återkalla godkännandet av den svenska filial som Gocciadoro bedrivit från den 24 april i år. Men du, det är, han tar mycket tid du, i podden och i andra sammanhang, Gocciadoro.
Ja, men så är det ju. Och, menar, det är ju 3 sidor av myntet. Liksom. Hästar som presterar omänskligt bra, fula drivningar både i Sverige men framförallt då i Italien där han också fick bli bestraffad för det. Något vi inte borde kunna bestraffa honom för i travet. Den här dopningsdomen med kvicksilver i bussen och vad var det, 30-tal kanyler. Mm. Han kör vårdslöst. Det har varit lite för mycket av allting, känner jag. Jag känner mig ganska mätt på Gocciadoro. Samtidigt som jag vill betona att ingen ska dömas förrän man är, det finns bevisning. Så är det ju. Så att det beror på vilken paragraf man vill luta sig mot i kritiken mot Gocciadoro. För att det är ju egentligen code of conduct, alltså att skada travsportens anseende, som jag kan tycka att han gör när han anställer lärlingar som han inte har koll på som gör så här i värmningen. Men det är ju inte det han de facto blev dömd för, utan blev dömd för lite andra grejer. Och det är det vissa har opponerat sig mot, och jag kommer inte grotta mer i den domen. Jag bara konstaterar att Gocciadoro måste skärpa till sig och måste se om sin verksamhet helt och hållet om han ska komma tillbaka till svenska banor. Som det är just nu så känner jag mig ganska nöjd att han inte syns till. Så vi ser lite grann om efter den här avstängningen kommer svenska kursgräns vilja köra åt honom. Det var ju väldigt mycket upprop bland travtränare här nu i veckan om att de inte ville se honom, och det verkar som att det blir svårt för en svensk kusk att ta steget och sträcka upp handen och säga jag har kört Gocciadoro. Så att det är en stökig fråga. Och vi ska säga det också att delar av det här har ju ST hanterat. Domen och så här, det lägger åt sidan, men det spelmässiga inför lördag, Gocciadoro med en häst anmäld på V75, han och Torvinen är uppsatt som kusk, sa direkt att han inte kommer köra. När man analyserar det loppet så är det rätt viktigt, kommer hästen starta ens? För nu har Gocciadoro överklagat det här, så domen vinner inte laga kraft ännu, så hästen får ju starta om Gocciadoro hittar en ersättningskusk. Men som spelobjekt, får han starta? Vem kör? Alltså du vet, det är väldigt mycket frågetecken som drabbar liksom oss spelare. Jag tycker ST kunde lösa det här mycket bättre genom att ge honom en interimavstängning redan när det hände i lördags. Så att han under utredningen hade liksom varit avstängd. Typ som man gjort tidigare. Svanstedt var ju det för en massa år sedan när det var som värst med grisförsta snacket. Och det är ett par till som har varit det. Stoloa var det bland annat också när han var som värst. Och det kunde man gjort. Nu blir det också, nu är det bara en häst och det är ingen katastrof. Så. Men jag tycker att det kunde man bara gjort väldigt smidigt och väldigt enkelt.
Ja.
Vad tycker du själv?
Ja, oh, men alltså vart börjar man, David? Och vart slutar man i hela soppan? Det finns ju så mycket att ta på. Ska man ta det här drivningsgrejen som var under all kritik givetvis i lördag, så kan man väl också kolla hur Gocciadoro själv har drivit sina hästar även om de inte har startat i Sverige. Och jag tycker att även om man inte gör det på svensk mark, så tycker jag ändå att det visar liksom vad han har för syn på hästarna. Och någonstans där så, ja, så går väl gränsen för mig. Det har väl varit fina hästar som vi känner till här hemifrån som han har drivit där nere i Italien till exempel, så att man bara vill blunda. Så att ja, jag tycker väl som jag sagt förut någon gång också att bara feelingen när gul kusk kommer ut på banan gör att det blir dålig magkänsla.
Ja, men så är det. Så är det. Jag klarar mig i svensk transport utan Gocciadoro. Sen så vill jag betona att ingen ska dömas på lösa grunder, utan då ska det finnas konkret bevisning. Så det är väldigt viktigt.
Mm. En annan snackis kring det här var ju David att Kanal 75 som gör sändningen och livesändningen ifrån lördagssändningen inte kablade ut de här bilderna, utan de här bilderna på den här drivningen som Pedrazzini höll på med kom ut efteråt. Du har ju varit producent och redaktör för de allra största tv-sändningarna, Elitloppet, ja, flersändningar runt omkring i flera år.
Ja.
Vad säger du om det här? Hur hade du gjort?
Ja, men så här. Dels ska man veta, när man sitter i en OB-buss eller ett kontrollrum så händer väldigt mycket saker. Det kommer in bilder från väldigt många skärmar. Man hinner inte som redaktör slash producent gå igenom allting, utan grejerna bara forsar in. Och ibland ligger vi, det vet ju du, ligger man ju på live-värmningar. Och menar, skulle man ligga live på den här hästen nu, ja, då kommer det ut. Då kan man ju inte censurera eller skita i och visa det. I det här fallet låg man inte live, utan man såg i kontrollrummet att det här hände. Man konsulterade väl lite grann med varandra och kom fram till att man inte ville visa det. Alltså, det så här. TV4, som, det är Kanal 75 som är sändande bolag, som gör produktion eller producerande bolag. TV4 sänder. TV4 har varit ute och sagt att man inte supportar det här, utan det blev fel hos beslutande producenter och redaktörer som gjorde sändningen. Så att TV4 avsäger sig ansvaret, och Kanal 75 har inte kommenterat det här utåt, så vi vet ju inte riktigt deras policy. Den har inte kommit ut i alla fall. Men det är klart att det är fel. Alltså så här, det är klart att man ska inte frossa i sådana här bilder. Jag vet ibland när hästar dött på banorna, då visar man ju inte det. Och det har ju inget allmänintresse. Men det här har ju ändå ett helt annat intresse, för det första. Sen för det andra så rör det ju V75-omsättningen, som omsätter över 150 miljoner. Det är en häst som stryks av någonting som sker på banan. Då måste man ta upp det, visa det och prata om det. Att bara sopa under mattan, det gör bara allting väldigt mycket värre. Det tror jag man gjort en lärdom om och så vidare. Så att jag hänger inte ut någon så här, men det är klart att det var helt fel beslut. Och personligen är jag aldrig för censur, utan det måste alltid vara sanningen som kommer ut, eller man visar det man ska, så att säga. Är travsporten smutsig, då får det visas att den är smutsig, så får man ju då skärpa till sig. Man kan liksom inte bara visa det bästa och så vidare. Nu tycker jag inte att travsporten är smutsig, men om det skulle vara så. Sen hörde jag också lite grann, dels två rykten. Dels har jag hört att man i kontrollrummet pratade lite grann om att man visste inte vem som värmde hästen, så man visste inte om man skulle agera. Och det förstärks också. Jag pratade med Oskar Westberg, som var reporter på banan, och han sa att han skulle prata med måldomaren Per-Olof Grannas, tror han heter, och de var också osäkra på vem det var. Det var ena saken. Andra saken är att Gocha Doro ska ha sagt ifrån, har hört också från bra källa, till sin stallpersonal att han var missnöjd med värmningarna på Solvalla veckan innan. Han tyckte hästarna värmdes för långsamt. Och det har ju gett eko till skötarna eller stallpersonalen att göra så här. Ja, vad han har sagt och inte sagt, det vet vi inte. Men om det är så att han har ett miss med värmningarna, då har ju informationen visserligen nått fram, men eller budskapet har nått fram, men hur man gör det har ju uppenbarligen inte funkat. Så att någonstans blir han ändå ytterst ansvarig för det där. Och jag hoppas och tror att Kanal 75 som gör sändningarna går stärkt ur det här och har lärt sig någonting. För att det som hände i lördags med den typen av censur är inte bra. Sen kan jag tycka att jag saknat uttalande för Kanal 75. Man kunde sagt någonting, man kunde gjort en pudel och så vidare. Nu blir det mycket spekulation och jag sitter här och gissar lite grann och så vidare. Det är inte optimalt, men nu är det som det är, och jag tycker att vi vänder blad och går framåt.
Då gör vi det med det. Och så kan vi väl fokusera
lite. Du har en viss journalistisk ådra. Du har jobbat med trav-tv vet länge också. Vad tycker du själv? Om du har suttit i hytten och jag har sagt det, vi visar inte bilderna, Patrik.
Du vet ju precis vad jag, till och med, vad jag hade börjat med att säga. Vilket jag alltid under alla 17 år har gjort ifrån kommentatorsposition. Våran uppgift där uppe som kommentatorer, och så är det väl fortfarande för Kanal 75s räkning, hoppas och tror jag, är ju att rapportera ner till bussen. Ni sitter ju instängd i en buss med massa skärmar. Har ni tur så är kamerorna på rätt ställe. Vår uppgift att sitta där uppe, det är ju att titta ut över banan hela tiden, rapportera ner till framförallt redaktör och producent vad det är som händer. Hade jag sett en sån här grej, så vet du att jag hade ropat på dig. Det där måste ni titta på.
Ja.
Sen är det ju upp till er såklart att bedöma det nere vad som är rätt och fel. För det sker ju otroligt mycket saker ute på en bana som du ska ha koll på när du sitter där. Allt ifrån värmningar till allting annat. Så att den bedömningen hade nog ni klarat av att göra det nere i bussen. Men jag är väl inne på din linje samtidigt. Jag vet att jag har haft en vecka på att fundera på det här.
Nej, så är det. Går väldigt fort.
Jo, men vi ska ta upp det i podden. Men jag säger så här, jag tror inte att det är alldeles självklart. För det ser för jävligt ut.
Ja,
alltså.
Nej. Och det går någonting väldigt fort, alltså, och man vet inte vem det är och så vidare.
Hela alltihopa är där. Ja. Så att, ja. Inte, jag är på din sida såklart. Man borde ha visat det, och det tycker Kanal 75 förmodligen också, TV4.
Tycker du absolut, exakt. Ja, vi lämnar den storyn för nu. Så får vi se om vi kommer tillbaka till Alessandro Gocciadoro.
Ja, det kommer vi göra. Du, apropå sport som vi tycker om. Mm. I onsdags så fick vi se Hail Mary vinna på 1.11,4 fullväg. Jag har ju fått en personlig favorit i fyraårskullen och det är Gulfstream Am som jag älskat från första steget ute på travbanan. Jag trodde på honom i onsdags, men efter G kommer vad då, David?
K eller G kommer...
Ett nytt G. Efter G kommer G. Efter galopp kommer en ny galopp.
Aha, du menar så.
Så ja. Blev det också den här gången. Och Hail Mary fick visa upp sig istället i sin fulla prakt. Vad är det för häst?
Ja, det undrar jag också. Han går ju tungt balanserad och menar, det finns mycket att göra på honom balansmässigt. Jag är väldigt förtjust i hästen och Robert Berg matchar honom. Det är så lätt att man ska in i fyraåringseliter och sprintermästare och så vidare. Han säger lugnt och metodiskt, inga sådana lopp här nu. Nu har han så bra, det finns ingen anledning att gå ner på sprinterdistans och tävla under typ elitloppshelgen eller sprintermästaren. Vi fokar på hösten och jag tycker det känns otroligt förnuftigt av Berg och den här hästen kan bli precis hur bra som helst.
Mm. Ja, det var läckert att se. Mm. Framförallt som du säger då, med, jag tycker Micke Nybrink var on the point i studion när han säger det, att det är så skönt. Hästen springer, det är vanlig vagn, det är dubbla boots fram, mm. det är fast huva. Det är liksom inte en enda växel dragen på den hästen.
Nej, jag håller med. Det är häftigt att se honom. Och, menar, det var bra prestationer bakom också. Digital Summit som var tvåa gjorde ett grymt slutvarv och även Marvelous Tuma var riktigt bra. Så att synd då att Gulfstream Am galopperade, men han är ju fortsatt i en väldigt låg klass, Gulfstream Am, så även om han inte får tjäna stora pengar i ungasloppen, har fått göra hittills då eftersom han missar kungapokalen och missar en stor check här under onsdagen, så har han ju ganska, får man säga, lätta pengar att tjäna under V75 om man bara lär sig trava igen.
Ja, han har lite att brottas med där, lite att fundera på. Mm. Lugauer. Mm. I övrigt då, Hellbent for Am. Jänkare till Sverige. Just det ämnet kommer vi att återkomma till om en kort stund. Vi ska prata Green Man Alicia. Men vad säger du om Hellbent for Am?
Nej, väldigt trevlig häst. Nu gick 18 på varvet. Så det var inte så att han satte sig några jätteprov. Men Melander häst, de är ju sällan som bäst i första starten. Såg väldigt fin ut. Kändes som att han vann väldigt enkelt. Startar faktiskt nästa onsdag igen. Och så stammen på honom. Muscle Hill på Naldanoff. Bara den är ju självspringande tycker man. Så det ska bli kul att följa Hellbent fram framöver.
Vi tar ett snabbgrepp också kring Elitloppet. Sedan förra veckans podd. Nya inbjudningar till Elitloppet som ni vet kommer att köras in för tomma läktare. De nya hästarna in är Taekwondo som ju vann förra veckan. Missile Hill Looking Superb. Och Make the Mark. Vad säger de om den här kvartetten?
Ja, men delar upp dem i två då. De två första, Missile Hill och Taekwondo, de tycker jag ska bli riktigt spännande att se mot de bästa. Nu får vi inte se de bästa internationella, det är uppenbart med tanke på hur inbjudningarna haglar in med mestadels svenska hästar. Och det säger inget om, för att det blir ett annorlunda Elitlopp utan publik. Kanske inte lika attraktivt för många att vara med och så vidare. Och de har inte
fan
fått
jag hoppas att Colgini visar att Taekwondo är bra. För jag har svårt att se den i ett Elitlopp. Jag hoppas att de verkligen visar det. Och att jag
han vann på 09 och 8 åkande så du kan känna lugn. Men de två känns fräscha. De är underifrån. Looking Superb avslutar väldigt bra i Paralympiatravet. Men han kommer alltså till om han inte startar innan så kommer han till Elitloppet med en ganska så trist rad. Det blir alltså, vad var han? Trea diskar, sexa, nolla, sexa, nolla, femma. Och vad blir han i Olympiatravet? Fyra eller femma va? Så att, det är ingen smickande rad. Men han visar i sin avslutning att han är på gång lite grann. Jag är inte jättesåld på honom och känner att han är jättesexig. Men han platsar väl absolut i Elitloppet. Och Make the Mark floppar ju på Romme. Men det har gissat att Salmela har försäkrat att han är bra och så vidare. Make the Mark en Elitloppshäst, han var trea förra året. Men som sagt, årets Elitlopp blir det växer mer och mer fram att det blir lite lägre för att det, även om det fortfarande kan dyka upp utländska inslag. Vi har ju att franskt trav kommer igång den 11 maj och då finns det ju, de har ett storlopp där, det är Prix de Duc de Normandie tror jag, där några ska ut. Skulle någon funka där så är det inte omöjligt att det blir några utländska inbjudningar därifrån. Men det blir ju inte som ett vanligt år. Och vi får bara acceptera läget. Jag måste bara säga, jag läste på någon skrev på Twitter att de vill hemskt gärna se Green Man Alicia i Elitloppet. Hoppas han vinner på lördag för det behöver Elitloppet. Då säger jag, hoppas absolut inte man tar ut Green Man Alicia i Elitloppet. Dels Jag menar, en fyraåring ut i elitloppet utan publik, det känns lite som man offrar det. Vad blir uppsidan på det? Sen tycker jag, låt det här elitloppet vara vad det är. Vi behöver inte krydda det här. Det här har redan sin charm med att det ligger på kvällen och allt som är runt om det.
Det här jag älskar ändå att du säger att det har sin charm. Alltså.
Jo, men jag tycker att det har sin charm att det är på kvällen, för då är det en annan grej. Jag har landat i att jag gillar beslutet man har kört på kvällen. Men låt det vara vad det är. Jag tycker inte man behöver tjata in unghästar sånt här åt. Det tycker jag man kan göra andra år när det är publik och när det är på riktigt. För att den som vinner elitloppet i år kommer självklart bli glad, kommer ha vunnit elitloppet och 3 miljoner. Men kommer aldrig, om det blir enda elitloppssegern, att få uppleva hur det känns att få vinna elitloppet inför publik. Och det tror jag är en jävla skillnad, att göra på en tom bana och på bana med publik.
Åh herregud.
Vadå?
Ja, men jag instämmer alltså. Jag har ju varit inne på det tidigare också, till och med att man kanske skulle ha gjort som man har gjort i lite andra storlopp, dragit bort massa prispengar och det där. Men det har vi dragit i en annan port.
Ja, ja.
Apropå det, ska vi dra en kortis. Vivid Wise Ass, för de som undrar över den. Det är ju Gocciadoro-träning sedan tidigare.
Mm. Där bytte man ju efter Gocciadoro-stallets tilltag där i lördag, så bytte ägaren, tränare från Alessandro Gocciadoro till Björn Goop. Han sa att man avslutar samarbetet med stall Gocciadoro. Jag hoppas att det är för alltid man gör det här, så att det inte bara är en quick fix lösning att den är över Goop, över elitloppet, för att hästen ska få starta där. För att Anders Malmroth, sportchef Sovala, gick ut och sa att hade han varit kvar hos Gocciadoro så hade han inte fått starta, och hoppas att han stannar hos Goop, eller ja, för helst det, så vi får se en sån fin häst i Sverige oftare, eller går till någon annan. Men går han tillbaka till Gocciadoro, då blir jag riktigt besviken. Och samma ägare äger ju Facetime Bourbon, kanske den hästen man mest av allt vill se till nästa års elitlopp. Jag menar, håller ägaren på och dribblar så här för att få sin häst i elitloppet, då kan jag tänka mig att stänga ute Facetime Bourbon till nästa år. Det spelar ingen roll hur bra hästen är. Sånt här dribbel hör inte hemma på den här nivån. Men så, det, vi vet ju inte om så är fallet, utan vi ser efter elitloppet vad som händer med Vivid Vaisas. Det är möjligt att han stannar här hela sommaren eller kanske resten av karriären, jag vet inte. Kul hur som helst att vi får se dem i elitloppet under en korrekt flagg som Stall Goop är.
Ja, så är det. Du, jag har några klara på V75 den här veckan.
Oj,
vi kan väl ta dem om en stund. Ja. Ja, är du laddad?
Ja, jag gillar omgången som vet mycket. Dels är 40 miljoner jackpot och ja, det har varit lite favoritbetonat här nu på ett par spelformer de sista veckorna. Hoppas verkligen att det kan smälla till något lopp.
Jag är så laddad alltså för V75. Vi ska få några riktiga vinnare. Ja. Ja, men innan dess så ska vi ringa upp veckans gäst. En travtränare som har tagit fram unghäststjärnor. Antingen via egen träning eller egen uppfödning. Om inte på löpande band så är det inte långt ifrån. A Perfect Yankee, Nuncio, Dreams Take Time med flera. Vi ringer upp, vem då David?
Jim Oskarsson.
Hallå där Jim.
Hallå där.
Hur är läget och vart befinner du dig?
Ja, vi sitter hemma nu på Blädingeås. Så att det är ju, vi har varit iväg och tävlat idag med blandade framgångar.
Okay. Men
vi är hemma nu i alla fall, så då laddar vi för nya tåg.
Hur är stämningen där hemma i travfamiljen när det inte har gått som ni har tänkt er?
Ja, det är lite medium idag. Så att det är, men det är tur som det går i nya tåg. Så att det är bara att kämpa vidare.
Du, Blädingeås hemma säger du. Hur länge har ni varit på Blädingeås nu?
Vi har varit sedan i juli i fjol. Vi köpte det då i fjol och så vi flyttade ner i juli och sen så installerade vi under hösten då.
Hur trivs det?
Jättebra. Det är fantastiskt ställe bakom.
Blädingeås är ju mer känt för alla som inte vet om det. Det var där Goja födde upp årshästarna under många år, eller Goja med familj, Jan-Erik Magnusson. Jag ser det mer som en uppfödargård. I vilket travtränarmässigt skick var det när ni flyttade in?
Nej, det är ju en uppfödargård, va, men det är ju en träningsanläggning också, för vi har ju, det är ju en tur som heter strömbana, rakbana och en slinga som finns, va, så att det är ju stora ytor.
Okej.
Okay. När du tittar på din rörelse, Jim, eran totala rörelse, ni har ju varit uppfödare under herrans massa år också. Hur mycket uppfödare är ni och hur mycket tävlingsmoment är det för er, skulle jag vilja säga?
Nej, vi har alltid sagt vi har ju mera för tävlingsmomentet, så att säga. Men däremot så har vi haft det blir ju alltid någon fölmer som kommer till då varje år, och sen har vi då, men det brukar skifta mellan typ 5 och 10 fölmerar hela tiden, och för dagen har vi då 10 fölmerar, så att det går lite upp och ner. Men det är ju, vi brukar skämta och säga att aveln är lite hobbyverksamhet, va? Men det har gått rätt så hyggligt på den biten, så vi fortsätter ett tag till.
Du, jag ser på här, ni har 64 hästar på träningslistan. Vad är planen på Blädinge i år? Hur många boxar finns det? Hur ser ni på framtiden där ni är just nu?
Nej, vi laddar ju, ska försöka få till gården då, så att den är tipptopp. Och sen så ska, har vi runt 90 boxar här som är på gården. Så att, och så är det ju två stora lösdrifter på det. Ja. Så, att, så vi siktar ju på att försöka ha lite mera häst eller lite kvalitet. Som, men däremot siktar vi på unghästar, mera unghästbiten. Och så.
Av det här antalet som David nämner, hur många har kommit från egna verkstaden så att säga? Vilka är egna uppfödningar och hur många har kommit utifrån egentligen av den där skalan?
Ja, det är väl ungefär hälften, 50-50 på bägge. Så att det är ju, vi försöker få så vi har kunder på allting, och det är samma uppfödning som vi kör. Va? Då försöker vi sälja bitar av hästarna och sådär. Så att det var ju mycket förut, det var ju för att vi började mycket med uppfödning och egna hästar, bara för att vi hade ju då när vi var mindre, vi har ju alltid haft runt 15-20 hästar hela tiden, och då alltid när man fick fram någon hygglig häst var det, då skulle den ju iväg till någon större tränare som var populär just då. Och så vi var ju alltid, eller inte alltid, men man blev av med hästarna, och då, det är jävla tufft för mindre tränare. Och man jobbar upp hästar, det tar så jävla tid att jobba upp hästar och sådär, och sen så blir man av med dem. Alltså då var det mycket därför vi började äga hästar själva, så man visste att man fick ha kvar dem uttaget.
Mm. Man ser ju en annan årshäst poppa upp lite här och var fortfarande. Vet du hur deras verksamhet ser ut idag?
Ja, de har ju rätt så stor verksamhet i USA. Va? De har, jag vet inte hur många födelsedån de har, men de är, ja, det är rätt så stort där i Kentucky som de har sina uppfödningar. Så att det är ju, men de har ju ingenting här i Sverige just för dagen i alla fall.
Inget alls?
Nej.
Jag tänkte på en annan sak. Vi spelar tillbaka klockan lite grann. Ni flyttade till USA och hela familjen. Det var ett ganska stort steg. Och det gick ju väldigt bra får man säga. Och för mig var det lite överraskande att ni flyttade hem så pass, att ni var där så pass kort tid. Kan du berätta lite om dels beslutet att flytta dit, dels hur det var där och varför ni flyttade hem?
Ja, det var rätt så roligt. Det var ju vi flyttade dit 2011, och det var ju samma där. Vi hade lite för mycket egna hästar här i Sverige, och vi tyckte vi kom ingenstans, och jag hade lite blandade resultat, och jag har ju alltid varit sugen på att prova USA. Jag hade min bror som var verksam där i USA sedan 35 år tillbaka, och han hjälpte oss ju där. Och då, och sen hade, det var ju 2011 vi flyttade dit, och några vintrar, eller vintern innan där, två vintrar innan, så var det ju fruktansvärt kallt och jävla mycket snö, va? Så vi var rätt så less på det här. Så då bestämde vi oss att vi skulle flytta dit ett år. Vi sa vi lägger ner hela rörelsen, och sen så åker vi dit ett år, och för Kevin slutade skolan och Nathalie var inte så gammal då, så vi passade på att flytta dit då. Så vi tänkte vi åker dit, ta en paus och flytta dit ett år och provar, och sen så kommer vi tillbaka och kanske börjar om igen. Men vi ska prova ett år i alla fall och se hur det fungerar. Och vi sa att om ingen trivs så flyttar vi hem. Va? Då flyttar vi hem på en gång. Alla ska trivas, alla fyra. Då. Mm. Så då flyttar vi dit och det gick ju bra. Vi fick ju fram en Perfect Yankee första året. Han vann ju Peter Houghton och vann ju en massa stakeslopp där borta. Så att det var ju ett lyckat drag så att säga. Men Nathalie trivdes ju inte så bra där under hela tiden, alltså hon ville ju hem hela tiden, så att då andra året bestämde vi sa vi kör ett, för då fick vi in rätt så bra med kunder, vi hade ju 9 hästar första året bara, och sen fick vi in 35 hästar då andra året, och då sa vi provar att köra ett år till då, och det gick hon med på då. Och sen så då var vi ett år till, en säsong till då.
Okay. Men kunde ni tänka er, Jim, när ni åkte över att ni skulle få såna framgångar på den här tiden, på så kort tid? Du nämner Perfect Yankee till exempel. Ja.
Nej, det trodde vi inte sådär. Man trodde inte, för det är ju tufft där borta, och det är ju som, man tänkte som, ja, vi tar det som ett sabbatsår, som en grej bara för att göra det så att säga, och ta en paus i livet då. Så att, men det var ju ett lyckodrag, och det trodde vi aldrig att det skulle gå så bra. Va? Så att det var ju, ja, det var en, ja, det går inte att förklara hur bra det blev så att säga. Så att det var ju en jäkla bra grej.
Men längtar ni tillbaka? Förlåt, nej. David. Längtar ni tillbaka ibland?
Ja, ibland längtar man ju tillbaka. Det var ju fint. Vi var ju i Florida på vintern. Så att det var ju, och sen så öppen New Jersey på sommaren. Så att det är ju, när det är lite kalla och regniga vinterdagar, då blir man inte så nöjd. Så då längtar man ju tillbaka givetvis.
Om du och Susanne, din fru, hade fått bestämma, hade ni stannat kvar då?
om vi hade varit ensamma.
Alltså, och så här, om barnen hade varit liksom neutrala eller hade gillat det och ni hade fått ta beslutet utifrån, alltså säg då att barnen hade gillat det, för jag fattar att när ens barn inte trivs, då trivs man ju inte själv på automatik, men om de hade sagt att det funkar, hur hade du känt, sett, alltså då tänker jag mer på hur ni trivdes med travlivet där, hade ni kunnat tänka att stanna kvar då?
Ja, då hade vi blivit kvar, givetvis, då hade vi, för det gick ju så bra, och vi trivdes ju bra där borta, och vi fick ju all hjälp och, när vi var där borta, så vi hade ju, ja, det funkar jättebra där, så då hade vi nog varit kvar, det tror jag.
Vilka erfarenheter är de främsta du lärde dig där under de två åren?
Det är ju att ta fram unghästar och så samma, att man, det är ju mycket resande där och så där, så att man får ta hand om, alltså strukturera upp allting. Det var ju mycket lärdomar av det, så att säga. Det är ju helt annan melodi att vara där borta än att vara här, så att säga, för det är ju mycket resande och farande där borta. Mm.
Jim, du nämnde tidigare att det har gått rätt bra i egna uppfödningar, och det är bara att stryka under på det. Jag sa ju på han här tidigare också innan vi ringde upp det, att du har tagit fram unghäststjärnor i stort sett på löpande band. Mm. Kan du ranka de bästa hästarna ni har plockat fram?
Alltså de vi har köpt och fött upp också blandat, alltså.
Ja, men mest upp i egna uppfödningar, för de är ju...
Jag vill höra alla kategorier, alla du som har passerat igenom er.
Mm. Ja, den bästa var ju, alltså Dig for Dollars är väl den bästa uppfödningen som vi har fått upp, och sen nu nosar ju Don't Lose All Money där, och sen så har vi ju Be Cool, hon tjänar 3 miljoner, hon vann ju på Vincennes ett par lopp där nere under sin tid, och sen tog jag ju fram Nuncio och Perfect Yankee i USA. Så att det var ju kul, speciellt Nuncio var kul, eller bägge två var kul att få fram, men Nuncio var ju en riktig världsstjärna som gick vidare, så att säga.
Kan du berätta lite om Nuncio, hur det funkar? Melander säger ju att han gjorde det, han ropade in en pension för 6-7000 dollar, och då var ni verksamma i USA. Hur var det när han ringde dig och frågade om du ville ta hästen i träning, och vad tyckte du om hästen när han kom?
Ja, vi var ju tillsammans där i Harrisburg när vi köpte den, och vi gick runt där och tittade på lite hästar, och då köpte han ju Nuncio, och han köpte en hel del annat också, och då var det ju för min tur, så att säga, att Nuncio var ju inte importberättigad till Sverige, så det gick inte importerande, för då ska han ju få tvångsbesummer och allt möjligt, va? Så att då valde han ju att ha kvar den i USA, och då ville han ju att jag skulle träna något då. Och så då sa jag lite på skämt att det blir bra, för det är en säsong så är jag importberättigad till Sverige. Mm. Så att det är ju, och då fick jag ju ner till mig då i Florida då, efter auktion där, och sen så började vi träna, och sen tog det ett par månader, då började jag visa, från början var väl ingen hit, så att säga, men så är det väl alltid med unghästar, men sen började jag i slutet av februari, då började jag visa att det var rätta takter igen. Och då var det ju, då sen gick det på räls hela vägen, så att säga. Det var ju en riktigt härlig häst.
Vad var hans främsta egenskap, tyckte du, där som tvååring tidigt? Vad kände du i honom?
Nej, det var ju en riktig talang. Han var ju både startsnabb och stark. Och han var ju, alltså han gick ju hela vägen, så att säga. Han drog ju fram, men det var ju han och Fader Patrick som tampades hela tiden. Han fick ju dra fram han hela tiden. Och det var ju de som tampades, var ett av två hela tiden, så att säga. Så att han var ju... Ja, han var jävligt snabb, så att säga. Och så det jag gillar med han var ju aldrig trött, så att säga.
Nej.
Så att det var en grym tävlingshäst.
Ja, häftigt vilka djur som ändå har passerat.
Ja, verkligen. Jag får vara jävligt nöjd i alla fall. Det har varit kul att jobba under den här tiden.
Jag måste fråga, du pratar lite om aven här nu. Hur ser du på din uppfödningsverksamhet? Vilka hingstar jobbar du mest med, och vilken korsning? Hur tänker du avelsmässigt?
Nej, jag försöker blanda lite med amerikanskt och franskt och sådär. Det är olika. Det beror på hur storna är, så att säga, och allt sådär. Men vi har ju kört lite franskt nu också med amerikanskt då. Så att det är ju så man försöker. Och sen samma, det var ju samma. Jag såg ju Bold Eagle tävla tidigt i Frankrike. Och jag var ju den första som betäckte mig. Jag var väl den som är förstfödda Bold Eagle-hästen.
Okej. Okay.
För jag tycker han var ju så, det var ju samma med Reddy Cash. Jag var också bland de första där som betäckte. Jag tyckte han var så jävla mäktig. Bägge de där två hästarna var ju grymma. Va? Så att då, och gillar man en häst, då måste man ju prova en sån häst.
Vilken var den första? Var det Don't Lose Me Mate eller var det någon annan ännu tidigare?
Ja, Don't Lose Me Mate är första. Den är ju förstfödda Bold Eagle hästen.
Ja, det är det. Ja. Mm. Mm.
Så att ja. Det är ju och så samma Red, vad heter han? Red, den som Ray hade, den Red Cashen där. Jag sålde den.
Just det.
Ja, jag vet inte. Gick sådant ett gaffelband, va?
Ja, precis. Mm.
Ready for More, heter inte det?
Ready for More.
Ja.
Den har vi fött upp. Så att det är ju, det var ju också, det var ju Ready Cash då. Det var ju början på hans Aarhus-karriär.
Härligt, vi ska gå igenom och du har lyckats ytterligare en gång Jim att kvala in till ett stort lopp. Vi ska prata om Don't Lose All Money som ska till Drottningens. Förresten Jim, du glömde i din ranking där också kanske den bästa av dem alla, vet du vad jag tänker på?
Mm. Nej.
Don't Tell Me What To Do.
Ja, den var ju grym. Den är ju, ja den var härlig den hästen.
Ja, underbart. Vad sa du?
Du ägde väl den?
Jag ägde den. Ja. Fantastiskt kul. Apropå kungabokalen ju. Vi var ju med det. Vi var andra favorit i kungabokalen med den.
Exakt.
Så att då syr vi ihop säcken på det sättet. I alla fall nu när David tycker att jag kör en privat anekdot där. så är det. Du, vad häftigt att du har kvalat in Don't Lose All Money igen i Drottningens. Vad har du att säga om den här?
Ja, det är en perfekt häst. Hon har ju, vi har ju varit lite försiktiga med henne och kört fina lopp med henne hela vägen. Va? Så att det är ju som hon började ju bra, hon vann ju sin debut och så där, som treåring. Och hon har ju varit fin hela tiden så att säga. Men det känns ju att det är en riktig häst. Jag hoppas att hon har ju fått en bra väg fram till nu va, så att säga, med Terrence-biten. Och då, jag hoppas att hon kan gå, ta ett steg till. För det känns så i alla fall. Så att det är ju, jag tror det kommer bli en topphäst här.
Försöket där, hon vann ju väldigt överlägset. Var du överraskad att hon var så bra?
Ja, kanske så bra så tidigt va? För att det var inte meningen att hon skulle vara så bra så tidigt. Vi körde två riktiga preparerlopp innan det så att säga. Jag stod väl i fotstegarna där på Valla där någon gång. Jag var sist i mål faktiskt då, och jag höll på att köra över dem allihopa där. Men hon, sen var hon ju grymt fin som är provstarten och värmningen sen på OB sist var hon ju grymt fin så jag tänkte vi provar att köra va? Och då jag har ju provat att ladda ett par gånger med henne och hon är rätt så snabb ut bakom bilen va? Men då ville hon bara väg hela tiden så jag tänkte att låt jag springa själv då. Så att överraskad var väl lite grann men ändå så man vet att hon har ju kapaciteten.
Hon har ju gått barfota bak vid ett par tillfällen men aldrig barfota runt om. Hur tänker du runt den växeln? Hon är ju inte anmäld så på lördag men är det någonting du vill spara till framöver?
Ja, i juli där tänkte jag den finalen.
Storchampionatet?
Ja.
Ja.
Nej, jag tänkte vi vill avvakta lite grann med det. Jag tror hon passar perfekt faktiskt barfota. Så det är, man kanske gör det i sista sekunden. Jag får se va. Så att det är...
Ja okej, okay. Det finns i leken att du kan göra det på lördag.
Ja, lite grann kan det finnas faktiskt. Vi får se hur hon är. Men hon känns så otroligt fin va. Så att jag vet inte om jag vill ändra på någonting just för dagen va. Så att det är ju så att. Och sen samma att hon är, jag tror hon kommer att snäppas upp under säsongen. Jag hoppas att hon var frisk och kryva. Då ska jag ta det ett lämpligt tillfälle sen istället. Mm.
Du Jim, är det gammal eller äldst som gäller när du och Kevin sitter vid middagsbord och ska anmäla vem som ska köra i finalen?
Ja, han har lurat mig ett par gånger och bytt lösenord på travsporten. Så då har jag inte kommit in där. Vet du. Så det är där skon klämmer. Och jag är inte så jävla snabb på det där. Så då han ordnar ju alltid till det där 5i.
Jag måste fråga här, loppet på lördag, har du funderat något runt taktiken? Du har ju ett bra tredje spår, du säger att hon är startsnabb. Hon öppnar väl medel plus i försöket. Hur tänker du taktiskt?
Ja, det är svårt, det beror på hur hon känns va? För att det är ju, hon är ju rätt så around va? Det går ju att skicka iväg henne och så samma. Det går ju, fördelen nu med den här finalen, det är ju att det är dubbla open stretch, att hon är ju rätt så speedy också va? Så att det är ju, hon har ju som, det går ju att köra på alla vis här va. Så att, ja. Mm.
Vilka konkurrenter har du mest respekt för i loppet?
Jag tycker de är jävla otrevliga allihopa.
Ja, de är rätt bra. Så jag tror det, du på möjligheterna då?
Ja, jag tror hon vinner faktiskt. Jag tror det känns så i alla fall. För hon känns så otroligt fin och efteråt. Hon var ju ut på söndagen där och joggade henne lite grann efter tävlingarna och då. Ja, hon var grymt fin alltså. Hon är så jävla smidig och fin. Så att det känns, för mig känns det otroligt fin, bra.
Kul. Jim, du brukar inte vara den, jag känner ju dig rätt bra privat också. Du brukar inte säga sådär.
Nej, man vill ligga lite lågt sådär. Men det är ju som, nu har vi en häst som är riktigt bra, va? Så att det är, och nu, jag tycker hon har som det, hon känns att hon mår för jävla bra, och så samma att hon har lite uppåtform, va, som är stigande, va? Och vi har lyckats med vinterträning jävligt bra, så att hon är på tårna, det måste jag säga.
Jag måste gå in på dina andra V70-mästare lite kort bara. Roof Party, det var lite snack om senast, första jänkarvagn, men han rumplade till vid starten. Vad hände där?
Ja, han varit lite sådär, jag vet inte vad, han är ju lite klumpig i sig själv, va, så att han rumplade till lite grann, då fick han korrigera han lite grann, och då tappade han fart där, och då, han är ju normalt sett jävligt startsnabb, så att det var lite miss faktiskt, att han gjorde så. Men sen var det, jag varit lite besviken på han i loppet sen. Jag tycker han var bara stor och tung. Han varit lite seg till slut. Va? Så att jag tyckte han borde kunna lite bättre. Okay. Han borde ha varit tvåa, trea för att få godkänt. Men det var därför jag anmälde nu på en gång också. Och när det var kort väg. För jag måste få upp han lite i tryck igen. Mm. Så jag hoppas att han är bättre nu på lördag.
Okay. Kan han skrälla?
Ja, det kan man göra faktiskt. Men det är bakspår på 1600. Det är ju aldrig roligt. Va? Men det är ju, däremot så är det ju... Nu när han får starta lite tätt så tror jag han kan vara... Det kan ju vara en liten halvrys i alla fall. För han har i alla fall form för att vara med där i matchen. Alltså. Ja.
Du har ju tre andra hästar ut under dagen. A Rose for You, Bear a Perfection och Mr. Perfect. Är det och där var Mr. Perfect är på V75. Är det någon av dem som sticker ut på något sätt i träningen och liknande?
Rose for You var ju bra i sitt försök. Hon tappade lite och fick dåliga ryggar där på i drottningens pokal. Hon var spurtad jävligt bra till slut som femma. Va? Så att hon har faktiskt rätt så bra i ordning. Och Bear Perfection, han var ju bra i sin årsdebut nu sist när han startade här. Och då var det ju... Han borde ju vara lite bättre den här gången, tycker jag. Och han är stark, va? Så att han 3000 meter passar han perfekt. Så att det är två hästar som har... De är rätt så bra i ordning, va? Men sen är det ju V75, så det är ju alltid, alltså för Bear Perfection, så det är ju alltid, svårt att säga att det är klart.
Precis. Rikstutelopp utanför kupongen faktiskt.
Ja, precis.
Bra. Du sa just att det var klart på Don't Lose All Money, Jim.
Ja, klart sa han, en kryddad och rätt kraftigt, Patrik. Nej, nu blir det lite fel här.
vi har bra känsla.
Tack för att vi fick ringa upp dig i podden.
Ja, lycka till på lördag, Jim.
Ja, tack så. Det behövs alla tummar vi kan få. Så att då ska vi prova och vara med i matchen.
Ja, toppen. Lycka till. Ha det bra.
Tusen tack. Tack. Ha det bra. Tack.
Hej. Hej. Var det ett klartecken, David?
Ja, alltså precis som du säger, du känner Jim bättre än mig. Men han brukar ju ligga lite lågt. Och ja, han lät ruskigt påställd. Det känns kul. Och eventuellt barfota runt om till loppet. Och vi håller utkik efter. Men... kul när de är så optimistiska, jag gillar det. Det känns på någon vänster som att det blir mer travtävling av det hela. Och oftast så blir det ju tävlingar när det är stora pengar att köra om. Så att, ja, hon var väl given på lappen innan, så att det påverkar inte så mycket. Jag kommer inte spika henne, men kul.
Ja, vi kommer till henne alldeles strax. Vi börjar i V75s första avdelning där vi har en favorit, David. Mm. I nummer 2, Fleet Admiral. Vill du veta min syn på den först?
Bör du?
Såg hästen i comebacken i den senaste starten i Rättvik. Såg hästen i värmningen. Såg hästen i loppet. Och tänkte efter värmningen att det här kan aldrig gå. För hästen travade ingen bra. Jag har sett hästen värma tidigare och vunnit i mediokert trav. Tyckte att det var en Kihlström-bedrift att Fleet Admiral vann den gången. Känner jag tränaren Daniel Rydén rätt, som är så sjukt noga och vill ha sina hästar i jättebra skick, så tror jag att han någonstans vet att den här travar sisådär, men att han också har lite grann att slipa på för att hitta nyckeln fullt ut. Jag tror att det är en dålig favorit. Jag tror inte han vinner V75. Då måste han vara kraftigt förbättrad, även om han ska gå barfota runt om den här gången.
Ja, jag håller med. Jag tycker också att det är faktiskt lite konstigt att han blir favorit. Han är bra och sådär, men han har ju inte... Nu kollar inte jag alltid så mycket på tider, men han har inte varit i närheten av tider som övriga har gått. Han... går mest troligt i annat spår, för jag tror inte han kommer ner i rygg ledaren som är ett en så arm, och jag tycker också faktiskt det är väldigt konstigt att han blir favorit. Det är bra lopp det här, det är väldigt jämnt lopp. Jag tycker att favorit ska vara ett en så arm. Han är pilsnabb ut ur volten, han har grym form. Det är klart att det finns på kartan att de här två sista prestationerna har gjort att han tappar lite form eller sådär, men han ska nog vara den som är mest spelad. Om än inte ett spikbud. Där bakom är det vidöppet. Ta med 6 André Ward om ni garderar.
Men David, han är Enzo Amder. Är det inte bara att spika den där? Om han är i närheten av de här två prestationerna.
Jo,
bakom Moni Viking senast.
Ja.
Och gången innan Vikings High Yield. Ja. Alltså, sätt in de två i det här loppet.
Nej, absolut. Så är det. Och han var ju på samma volt som Vikings High Yield näst senast. Och han är, alltså, kolla loppet senast ur volten. Alltså, han är ju framme vid ledaren efter 7500 meter. Han är ruskigt snabb ut ur volten. Så att, nej. Men det är, när det är vissa mindre tränare så tycker jag att de är inte lika duktiga på att bibehålla formen som de skickliga tränarna är. Jag tycker att det blir lite grann att de gissar lite sådär och helt plötsligt är det nu form och sådär. Nej, jag vågar inte...
Gissar!
Nej, men jag tycker han ska vara favorit. Alltså hästen är grym. Men jag kommer inte spika honom.
Nej. Vi har 752. Du får börja med favoriten just nu. Det är väldigt jämsträckat, men när vi pratar så är det nummer 3, Sugarcraft.
Sugarcraft som har ett lopp i kroppen. Behövde verkligen det, för han var lite stum till slut. Det är ingen garanti att han är riktigt så bra som han behöver vara för att vinna det här loppet. Jag kommer betala mest för ett Broad Vision. Galopperade senast från spår 12 för 2 veckor sedan. Har nu spår 1. Bo Westergårds hästar går väldigt bra. 11% just nu. Den är väldigt tidigt min lapp. Du går väl på Zeppelin Krybar som senast, eller?
Ja, men vadå? Nu har hästen lopp i kroppen. Nu tror jag att... det beror på kusk då, vad det blir för kusk.
Ja.
Men prestationen senast, även David, om den var hårt betrodd, det var ju ett mördarupplägg som hästen fick. Zeppelin Krybar. Ska inte komma i mål som den gjorde, tycker jag, som femma. Min första häst i loppet, 4, Zeppelin Krybar.
Men känslan är att 1600 kan aldrig vara ett plus för den hästen. Han ska komma fram till dödens först och sen så ska han... Nej, jag vet inte. Jag blir extremt förvånad om han vinner. De ska vara sjukt förbättrade och känns som att den här distansen är helt fel. Men man har olika idéer ibland.
Och det är väl härligt.
Mm.
Den där repliken kan vi också lägga in i nästa veckas podd. Det ska bli kul.
Ja.
Vi har 75:s tredje avdelning. Här är vi då, framme vid drottningen. Så vi hörde Jim. Men jag måste säga det. Jag tror aldrig jag hört han så där uppåt någon gång. Och hon är ju ruggigt fin, Don't Lose All Money. Men favorit är 6 Ganga Bay.
Hon är den enda som är anmäld med skor. Alla andra, nej, förlåt. Schweppes är också anmäld med skor. Alla andra är någon form av barfota-balans. Ganga B är väl rätt favorit på barfota och helstängt och allt det där. Men jag har en viss känsla för att det kommer bli dödens för henne. Och Jorma som han kör, försöker, han kör väldigt mycket framåt tidigt. Och spår 6 kan bli lite tredje spår fram innan hon kommer till spets. Och alla får chansen på Opposage. Jag tror Ganga B kommer vara grymt bra. Men jag kommer ändå vilja gardera. Och jag tror att 2 Tonic... får ryggledaren och då tror jag att Alaska Kronos leder till en början i varje fall. Oavsett om hon löper på innerspår Tonic.
De slog ju ändå Ganga Bay sist.
Ja, precis. Och det var en visslande avslutning. Tonic är given på min lapp vid gardering. 7% just nu. Eller 6.
Liksom Don't Lose All Money såklart.
Precis, precis.
Mm. V75s fjärde avdelning. Mycket stor favorit. Just nu i talande stund 57% på nummer 4 Seren Fass.
Mm. Han är nog berättigad favorit faktiskt. Lång distans, utslagsgivande. Hästen var grym senast bakom Missile Hill. Med det loppet i kroppen så kommer han nu göra en toppinsats igen. Men jag är lite lurig. Jag känner att Örjan Kihlström har valt 9 Maxus före 2 för Fantone Am. Maxus som avslutade bra var nära slå Atreversiamo senast. Även om det var årsdebut för Atreversiamo.
Är det inte för att Redén tränar då?
Jo, fast Wahlman tränar ju den andra. Men alltså hade det varit mot en annan tränare, men just när han dissar Wahlman, det är en British Crown-vinnare för Fantone Am som har mycket kapacitet. Jag upplever inte att Maxus har den kapaciteten, så att jag säger inte att han vinner, men jag tycker 6% är lite. Han gjorde ändå ett väldigt bra lopp senast och spår 9 kan bli bra, men det är klart att det är rätt favorit i Seren Fass. Vad tror du?
Jag tror som dig. Du tänkte på Maxus näst senaste prestation bakom Atraversiamo.
Förlåt, näst senast. Förlåt.
Ja, senast galopperade ni bort sig i Rättvik där. Missile Hill vann, men gången innan. Jag håller med dig.
Ja.
Jättefin som tvåa bakom Atra uppe i Umeå.
Ja. Bra att berätta med det. Tack.
Ja, jättetidig. Vi har 75:s femte avdelning.
Ja.
Jag lyfter den först då. Vad är status på Lugauers hästar som har gått som tåget under hela... vinter och våren är väl känslan.
Ja.
Haramboko favorit här. Det känns inte som att de sitter på i samma utsträckning nu längre.
Nej, lite ett formtapp får man säga att de har. Om det är för att många sprang på sig mycket pengar under vintern eller under en period. Det blir ju lätt så att jag tycker inte hästarna ser inte sämre ut och de ser blanka och fina ut fortsatt. Så att det är nog ett litet formtapp och sen är det lite otur med galopp och så vidare. Knight Brodde i den formen när han vann finalen på Solvalla förra året, var det i december. Borde väl ha en bra chans här. Men han har ju nog floppat lite för mycket för att man ska orka gå på honom.
Stallkamraten, för övrigt.
Stallkamraten till?
Jag sa lite Haram Boko och så.
Nej, jag sa Knight Brodde, det var den jag syftade på.
Ja, precis. Ja. Och det är ju stallkamraten det till Haram Boko.
Precis, men jag betalar ändå tid för Knight Brodde nummer 7. Jag vet att de har diffus stallform, men skulle han funka någonting i närheten av vad var tidigare, då skulle han faktiskt kunna komma till ledningen, inte i ett första skede här, men i en andra våg. Eventuellt att det, den som leder då kan tänka sig att den är nöjd med Open Stretch, eventuellt Nicky Flax eller någon annan. Då kan det gå. 8% på.
Jag kollar resultaten här medan vi sitter och pratar. Mm. En seger på de 18 senaste. Ja. Från stallet. Ja. Vi får se. Jag håller med dig. Knight Brodde, det är ju en sån man gillar. Det där loppet känns lite lurigt, tycker jag. Vi får ta någon dag till.
Jag kan dissa alla. Haram Boko, 34%. Han var helt okej senast. Stallform sådär. Island Life, Nio i Wallach efter Pineship. Berner stallform, men jag är inga litar på. Wild Love ska ha lite kört på rull, även om var grym senast. Får du bort de tre, då är du nere på 10%. Så att... det kan bli en penselmålning här.
Sjätte avdelningen. Bara två hästar som kan vinna. Tyvärr, de två mest betrodda. Ett Billy de Montfort och nummer 2 Cyberlane. Jag tror på den förstnämnda.
Det gör jag också. Hon kommer bli favorit. Björn kan välja att göra vad han vill. Det är lite lurigt för honom, för att jag tror att Cyberlane är sämre i ledningen än vad han är i ryggar. Så att han har ju kontroll på Cyberlane om man tar ledningen, men då kryper förmodligen Cyberlane ner i rygg och så vidare. Så att han är lite bry där, Björn, men hon tog ju väldigt mycket på Cyberlane sista biten senast efter liknande löpning för båda två, och hon känns som den bättre av de två. Dock bike på Cyberlane den här gången, men jag tror att Cyberlane är lite missgynnad av kort distans. Jag har fått den feelingen av honom. Men vadå, du tror inte att Cockstall kan vinna?
Nej.
Nej. Då bör du då kolla om loppet senast.
Ja, men hur ska det gå till med förmodligen Cyberlane eller Billy de Montfort i ledningen och ryggledan på någon av dem?
Nej, visst, det är klart att det är tufft. Men,
och så stretchen.
Ja, visst. Absolut. Men Cockstyle är 7%. Han var grym senast med den galoppen. I andra tredje spår, 9-9 på Valla.
Ja, bakom Chief Orlando-loppet.
Ja, jag säger inte att han vinner Cockstyle, men jag säger att han är väldigt bra.
Ja.
Sen så blev jag förvånad av Son of God startsnabbhet senast på Umeåker.
Ja, verkligen.
Vilken katapult från start.
Och ja, det
är nog en faktor i loppet. Men jag håller med. Billy de Montfort, absolut första häst. Hon kommer bli klar favorit också.
Sjunde avdelningen, det här loppet kan vi prata hur länge som helst om. Det ska vi inte göra, men vi kan väl ändå grotta ner oss i favoriten Green Manalishi. Som jag var lite fundersam på, kanske inte bara jag, David, efter värmningen senast här inför starten, men vilket lopp han svarar för.
Nej, vilket intryck, och det var årsdebut och Melanderhäst och allting. Han är anmäld barfota runt om. Jag snackade med Anders Ström här i veckan och eller mässade med honom, och han sa att det förmodligen bara blir... Nu var det barfota fram.
Barfota fram, ja.
Precis, blir det bara, förmodligen. Det får man hålla
Björn
utkik Goop, efter.
Kan jag säga. Björn Goop hoppas på att det blir barfota fram. Så för de som blir oroliga och säger att det blev inte barfota runt om. Inte lika bra. Björn Goop är av en annan uppfattning. Han tror att det blir bäst barfota fram.
Okej. Okay. Känns ändå som att han kommer att få göra jobbet på den vänster. Han kommer hängas på honom. Jag är inte främmande för att Power kan komma till ledningen här i ett annat skede. Att Ostrich tar ledningen först och släpper till Power, och Power tror jag kommer gå framåt rejält med det loppet han fick senast i kroppen. Årsdebuten där på Jägers var ju ingenting, utan senast fick han ett rejält lopp. Han såg väldigt maffig ut, Power. Jag kommer vilja betala för honom. Han blir också lite mindre spelad än Don Fanucci sett. Eller förlåt, än Aetos Kronos och Green Man Alicia. Men någonstans hoppas man på Green Man Alicia att få en ny sån här topp i fjörenskullen. För då kommer alltså den här kullen se ut att bli en av de här superkullarna. Så att hoppas att han går bra på någon vänster ändå.
Ja, jag tror att han vinner Green Man Alicia. Men den som jag tycker känns märkligt lite sträckad är väl Ostrich efter prestationen senast. Fartresurserna har visat hittills och läget som den har, med tanke på att den är startsnabb också. 9% bara.
Jag tycker ändå det är rätt, måste jag säga. Jag tycker att hästen... Jag vet inte. Jag blev jätteimponerad av honom senast, och han kommer bli grym på sprinterdistans. Men jag tror att han blir lite het och lite sådär i ledningen. Jag tror inte det kommer gå mot de här hästarna. De är för bra, helt enkelt. Men jag blir sjukt
imponerad. Jag tänkte mer ryggledaren.
Fast så spelar han krafter lite grann på att han ligger på. Jag har ingen feeling fast Ostrich vinner, men jag blev grym på imponerad av honom senast. Och sådär. Men 8-9% tycker jag blir ganska rätt. Ish.
Häftig V75-omgång som vi har framför oss. Vi ska köra streamen precis som vanligt på lördag, och då har vi lite mer kött på benen förhoppningsvis också. Yes, är du redo att avsluta?
Ja, det är jag.
Då gör vi det. Ja, hiss eller diss den här veckan, David? Jag har lite olika förslag här, både på hiss och diss. Vad vill du ta?
Nej, men jag kan dissa, så bör du hissa.
Okej, okay. Då väljer jag den här. Jag är väl säkert ensam om det, tror jag.
Ja, vi behöver inte ta de här uppenbara grejerna, utan nu går vi på någonting som är lite smalare, så att vi överraskar den här punkten.
Okej. Okay. Banorna gapar ju tomma som det är av känd anledning. Och det man har valt att göra, eller ja, några banor försökte ju in i det sista på något märkligt sätt köra några märkliga segerintervjuer med några ljudbommar och grejer. Det såg och lät för jävligt. Men till slut så blev det ju så att ingen bana kör segerintervjuer. Jag hissar det såklart. Men jag saknar inte ett enda dugg, kan jag säga. För de här segerintervjuerna som görs, inklusive mig själv när jag gör dem, inklusive alla andra banor, det är otroligt sällan de ger någonting, segerintervjuerna. De som segerintervjuar hittar kanske inte alltid grejen. Det blir floskler från den som intervjuar och i synnerhet från den som svarar. Och kuskarna är stressade. Segerintervjuerna överlag är ju ett plus, alltså över hela landet. Det är någonting som man har börjat med och som man bara har kört på med. Det som är kul med segerintervjuerna, det är ju de här ägarna som råkar vara på plats. De är inte heller så många nu för tiden. Ja, inte just nu då, men inte i vanliga fall heller längre. Och det är ju för dem jag tycker att det är häftigt att de får gå in och ta ett kort tillsammans med hästen och allt det här. Men just själva segerintervjuerna, de är fullständigt iskalla 9 fall av 10. Så segerintervjuerna som man inte har just nu och att man tog det beslutet, det hissar jag, men ja, jag har ingenting emot om man fortsätter så heller, i viss mån.
Ja, intressant synpunkt faktiskt. Jag kan hålla med dig delvis. Jag tycker att de görs lite med höften och det är väldigt trött. Och på vardagstravet kanske de inte ska vara kvar ens. Jag kan känna
men
så fort det är publik på banorna. Alltså jag menar, ja. Det är skillnad på vardagstrav på sommaren och vardagstrav på vintern. För på vintern är det inga människor ute och på sommaren är det kanske 1500 ute och det är ändå ganska mycket, så att man får hitta rätt tillfälle, men
ja, lugnt, vi gör det tillägget
och så vidare kan man absolut steka det för min del också. Ja,
precis, vi gör det tillägget naturligtvis, stora dagar när det är mycket folk, så ja, ger ja, det såklart, ju, såklart. Och då är kuskarna lite mer påställda, men om du, precis som du är inne på, om du lyssnar på vanliga vardagstravet och så lyssnar du vad kuskarna säger och vad den som segerintervjuar säger, det är ju blaha blaha i många fall.
Mm.
Jag saknar det inte.
Nej.
Jag vet inte om det var en hiss eller diss. Det var en hiss att vi inte kör dem. Ja.
Ja, jag väljer att dissa det som hände i onsdags faktiskt. V86-omsättningen 44 miljoner. Grymt. Grymt intresse runt omgången. Stor jackpot och så vidare och så vidare. Man har suttit i 3-4 timmar på tisdagen och i princip 7-8 timmar på onsdagen läst på och är klar med sin rad och lämnar in. V86-1 går. Då kommer informationen upp att Hector Sisu, som har varit anmäld med jänkarvagn under ett par timmar, att det blir vanlig vagn. Jag vill inte hänga ut någon person, för jag vet inte vem som har gjort det här, men jag tycker det är för dåligt. Så får det inte vara. Vi har kommit en bra bit ifrån det där. Det finns vissa tränare ibland som släpar med att uppdatera sin information. Men att det där kommer efter V86, det är bara för dåligt. Det var bra förutsättningar, fast inget att klara på. Jag tycker man kan vara, alltså, även om reglerna kan lämna kryphål till att man får slå på skor och sådana grejer, så måste man ju försöka anstränga sig lite grann för spelarnas skull. Det är 44 miljoner som omsätts. Det är pengar som är man får tävla om sen. Policyn i stallarna måste vara att man anstränger sig för spelarnas skull. Sån information måste ut i varje fall en halvtimme innan så att man kan ta ställning till det.
Härligt! Mm? Tack för det, David. Och tack för den här veckan.
Ja, det ska bli kul att se de här loppen, så hörs vi till nästa vecka.
Ja, om inte annat i streamen på lördag. Vi säger så och önskar er där ute en trevlig helg. Ja. Bra, ciao!